Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gang Spotting with Alexander Perleros.
Nu snurrar vi igång avsnitt 171 av Framgångspodden. Och wow, vad veckorna bara verkligen flyger förbi. Och det här är en gäst som jag vill ha med väldigt länge. En av Sveriges absolut främsta komiker som har varit med i de flesta showerna och komikerprogram. Måns Möller. Och han, ska jag säga, är inte bara komiker. Den här snubben, han har ett jävla mindset som en jävla elefant, eller inte kanske elefant, en megatiger. Han har nämligen tagit världsrekord. Han är en världsrekordhållare i ett speciellt sjukt cykelrekord. Så vi pratar om mindset-tips, vad man ska göra för att lyckas, det pinsammaste han någonsin har gjort, hans son Viggo som har autism och Viggo Foundation, hur man ska bygga upp ett skämt och mycket, mycket mera. Hoppas du gillar det här avsnittet med ingen mindre än Måns Möller.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spotting with Alexander Perleros.
Välkommen till Framgångspodden, Måns Möller. Tjena! Du vet att jag har bjudit in dig flera gånger utan att få varken svar eller positiv feedback tillbaka.
Okej. Okay. Ja, det där får jag ta på mig. Det är fel av mig. Nej, men jag kan väl ha lite svårt att sitta och babbla om mig själv. Det finns så mycket andra intressanta människor att känna. Så att då, ja, vi låter dem göra det istället.
Men blev du lite skrämd nu när du hörde ordet Framgångspodden?
Ja, jag har inte lyssnat och jag har inte sett det. Men det känns som det är en massa folk som tycker själva att de är väldigt framgångsrika. Som sitter och pratar om sig själva. Och det känns så här, ja, men jag behöver inte vara med där. Liksom. Det kan de få göra då. Så berättade han så, ja, min första miljon gjorde jag redan när jag var
12 år gammal.
12 år,
jag fick sina pappa typ.
Ja. Och sen dess har det gått ännu bättre. Jag skriver autografer i pausen. Tack så mycket. Hej. Men så att, ja. Men jag, man ska ju utmana sina fördomar. Och, ja. Och sen sa min agent, nu ska vi vara helt ärlig, du måste göra PR för världens historia inför premiären. Så nu får du vara med i den här podden.
Ja.
Så nu har jag gjort det, så nu är alla nöjda, känns det så.
Mm. Och nu sa du ju även det, så nu har du fått, nu kommer det vara fullsålt.
Världshistoria.com, där köper man biljetter. Ja. Premiär 20 september, så nu är liksom
man
alla nöjda.
Man kan knappt vänta.
Nej, exakt.
Men fan,
jag
nästan
måste bara skriva klart kobben, så jag kan gott vänta på premiären.
Men fan, är vi inte klara nu ändå? Jag vill ha med dig, du är med. Du har fått göra PR för din show.
Jag vet, det var faktiskt grymt bra.
Och du vill inte prata om dig själv. Är vi inte klara?
Jo, jag känner så nu. Ja.
Tack så hemskt
It's
mycket.
It's a wrap.
Nej, men jag måste ju gratulera dig.
Ja.
Stora gratulationer.
Till?
Ditt världsrekord.
Ja, det är jag superstolt över.
Det är så ballt ju.
Ja, det är stenhårt.
Det är riktigt coolt. Och när jag, alltså det är inte, du är ju inte den personen som jag hade satt som tar ett sånt världsrekord. För det är inget så här litet att nej, men jag tog så här 40 gummisnoddar runt min hals och kunde fortfarande andas samtidigt som jag tryckte in pingisbollar. Alltså det är inget så här konstigt världsrekord. Det är bara ett köttigt jävla drygt rekord.
Ja, nej, men det var ju många års förberedelser liksom, för det där. Vi cyklade ju då, Guinness världsrekord har ju då olika sträckor för olika världsdelar. Och då har man satt, om man försöker slå rekordet över Europa då, så är det från Ufa i Uralbergen. Där säger man att där går gränsen mellan Asien och Europa. Och så ut
var,
den,
var ligger Uralbergen?
Uralbergen, det är då
Uralbergen.
Åh, oh, jag är trött idag, förlåt. Men,
men jag kan säga så här. Jag sa Uralbergen, men vet du vad jag tänkte på?
Ja, exakt. Nej, men i Ryssland så går det en bergskedja och där säger man att det är gränsen mellan Europa och Asien. Så det är Uralbergen. Så jag var i en stad som heter Ufa, UFA. Det innebar ju att vi cyklade längre bara i Ryssland än vad hela Sverige. Det var över 200 mil bara i Ryssland.
Ja, galet.
Ja. Men sen blev det lite andra länder, Vitryssland då, och sen Polen, och sen började det där Europa man kände till. Ut till då västligaste punkten, som är en klippa ute i havet i Portugal, i Atlanten, som heter Cabo da Roca ungefär. Lite grann söder om Lissabon. Så det var, jag tror det blev 613 eller 617 mil, och det gjorde vi på 29 dagar. Så det var en jätte...
Helt galet.
Ja, det är helt galet. Och vi hade grymt otur med väder och vind och sånt där. Så att det hade kunnat gå ännu snabbare om vi hade haft lite flyt. Nu hade vi inte det. Men vi tog ju det där rekordet. Som vi...
Med 12 timmar va?
Ja, något sånt där.
Det är ju ganska på...
Jag ska vara så ärlig, jag ska vara osäker på timmarna, hur mycket det blev till slut och vad gamla rekordet var. Men jag har ett diplom hemma där allt står, men jag har det inte i huvudet.
Men är det ett godkänt Guinness-rekord?
Ja, absolut.
För jag har ju också, en gång i tiden, så 2008 så bestämde jag mig för att göra en barndomsdröm.
Ja.
Och jag är uppväxt i
Haninge. Och det var det med gummisnodden eller?
Nej. Nej, men jag är uppväxt i Haninge i grunden.
Ja. Strax söder om Oralberg.
Strax söder om Oralberget. Och då gick jag på Vega Hamburg Bar och såg att de hade det här. Roligt att du vågar inte ens dricka, för att du tror att du ska spotta ut kaffe.
Du gick på Vega Baren. Vega Hamburg Bar.
Ja, har du varit där?
Nej, fortsätt.
Och då kände jag så här att, då såg jag en silvertallrik med den som jag käkar mest hamburg i Sverige.
Ja.
Så då har jag alltid haft sig som dröm att äta mycket hamburgare. Så 2008 tog jag det. Så käkade 8-200 grammare. En liter cola, en halv liter gräddglass, en stor pommes frites, en tårtbit. 3800 gram på en timme.
Men det måste vara farligt för magsäcken va? Eller?
Ja.
Kräktes du efteråt?
Nej, det gjorde jag inte. Men man får inte kräkas under heller. Men jag ringde sjukvårdsupplysningen.
Ja.
Och så, för att det var ju direkt när jag gick ut och sa att jag skulle på Oralberget. Ja. Att jag skulle ta det här...
Rekordet, äta 4 kilo mat.
Ja,
typ.
Ja. Sjukt mycket. Så började jag polare till mig skicka när folk dör. De börjar käka hamburgare så att de... Folk trycker i sig korv. Så att de sätter i halsen.
Sådana korvätartävlingar i USA.
Typ 7 minuter, 70 korvar och sådär. Så började jag skicka mig till ett gäng som har dött, och någon hade spräckt upp sin magsäck. Alltså det är ganska hemska grejer liksom. Så då var det så här, till och med jag då kände att nej, men det här är ingen lek. Så jag ringde sjukvårdsupplysningen.
Och under tiden du satt åt hamburgare, hade du dem på andra linjen eller? Nej, du ringde inför ditt rekordförsök.
Innan. Och sa så här att, ja, men det är så att jag ska käka extremt mycket hamburgare på en timme. Är det farligt? Liksom, kan någonting hända? Och de bara, men hur mycket? Jag bara, men liksom, ungefär 4 kilo burgare ungefär. Liksom. Och så sa de, nej men du Alexander, du behöver nog inte oroa dig för din mage. Men beror det för ditt huvud, för du verkar helt dum i huvudet. Så.
Ja, men det var ju ett bra besked.
Det var skitbra.
Vad kände du sen? Var du king liksom i...
gänget liksom.
Ja, eller vad blev följdverkningarna av
det? Nej, men jag fick lite det blev lite media på det sen. Men det var egentligen för att jag ville ha
menar
du
Haninge lokaltidning
så mitt i Haninge.
Mitt i Haninge
var Huddinge var jag.
Ja, mitt i Huddinge.
Notisen.
Oralnytt.
Oralnytt. Men det jag ville, det är därför det jag vill komma till.
Ja, förlåt.
Du har ju de här farfaragubbarna från Fångarna på fortet som har satt det där Guinness-rekordet på dig. Det är så som jag, hur får man, Hur kan man få... Jag vill ju ha en Guinness-person också som var med och gjorde så att... Tänk om jag är världsmästare i att äta burgare.
Just det. Hur jag gjorde, eller vad är frågan exakt?
Hur ser dina morgonrutiner ut?
Nej, men
hur skickar man inte Guinness? Hur funkar det? Kan vem som helst bara...
Nej, det här var en jättekrånglig process som sköttes av... en egyptisk jättesmart kille som heter Helmi El Saed. Och han var ju med och cyklade med den här. Han är ju superkändis nu i Egypten för att han har det rekordet. Så där är det mycket större än här. Men de har inte så många sportkändisar där. Så han är... nu kom han undersökt om han var 16 den mest populära personen i Egypten efter det här rekordet. Liksom. Så att han skötte alla processer med Guinness som var oerhört krångliga. Bara att ansöka om rekordet, då måste du skriva då, ja, men jag har cyklat över USA innan, jag har gjort de här tävlingarna på de här tiderna. Man måste fota, man måste filma, vittnesmål, intervjuer, vilka filformat ska det vara på GPS-sändarna, det är en massa olika manicker, en klocka som backup ifall den där andra... Jag hade sån här mojäng man har när man går upp på Mount Everest till slutet. Så det var ju superavancerat, alla grejer. Så det var många... Jag hatar sånt där. Jag vill ju bara cykla. Så att det var det som gjorde att jag nog inte kommer orka igen. För det var så oerhört mycket logistik. Alltså bara för den som inte har försökt få och kunna visum in i Vitryssland. För inte bara för en grupp och sen för att det ska komma en chaufför från USA och ta över han som har kört genom Ryssland. Alltså det var så krångligt så att det, man fattar inte det när man sitter så här. Men jätteapparat. Men jag, så jag är jättestolt att vi gjorde det här. Men jag kommer inte göra om det i första taget.
Och de här länderna som ni åkte igenom, det var ju Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Tjeckien, Portugal, Tyskland, Frankrike och Spanien. Men jag tänker framförallt på Ryssland, Vitryssland, Ukraina och Tjeckien. Vilket land av alla de här är något du absolut inte vill åka tillbaka till?
Jag blev ju påkörd i Ryssland, så då var jag skraj, för där hade de ingen väggren. Så när det ligger två lastbilar, när de inte tajmar så att de möts, då fanns det liksom ingen plats för att cykla. Då fick vi ju slänga oss i diket och sånt där. Så det var läskigt, måste jag säga. Men folk var schyssta.
Var det då du hade bild på att du var så här blodig och sådär?
Nej, det var då ramlade jag. Det var när det var så jävla varmt sen. Det var nog i, jag tror det var i Portugal jag ramlade. Eller det var sista veckan någon gång i alla fall. Nej, det gick ganska bra när jag fick den där. Men då var jag rädd. Du vet, när man åker då har det säkert varit med om man är på semester. Man tänker, hur kör folk i det här landet? Så tänker jag, ja men de bor där, de har nog koll. Men sen insåg jag efter att ha fått en backspegel i ryggen av en lastbil att ja, men de har nog ingen koll. Det är nog bara liksom tur. För en av oss försökte slå det här rekordet innan. Han omkom just i Ryssland. Så att jag var, hade det där lite i bakhuvudet hela tiden. Att jag får inte slarva här. För då... Så det var det som var mest läskigt, tyckte jag. Vitryssland var ju häftigt då. Sett. De flesta som har varit i Vitryssland har varit i Minsk. Men åka runt... Alltså det är en diktatur i Europa som att... Det var ju helt fantastiskt att se. Alltså vi kommer dit en kväll, till exempel, ingen aning om vad den här stan hette. Och ingen har iPad, iPhone och du vet, man har ingen täckning på mobilen. Så. Men folk åkte, du vet, barn som sprang med så här pinne med ett hjul. Och, ja, och hela stan var ute på torget och latchade jättekul. Och levde som på, jag vet inte, 1940-talet i Sverige. Men folk hade jättemycket. Och då kände sig, ah, fan, allt det här med... Teknik kanske inte är bara av godo. Folk umgicks och lekte med varandra. Och någon hade fått tag i ett par rullskridskor. De var superlyckliga. Och hade i princip inga grejer alls. Så att det var en tankeställare.
Häftigt.
Ja.
Var det något annat under den här resan som blev lite så här extraordinärt eller speciellt?
Ja, alltså vi började. Det blåste ju över 20 sekundmeter. Mot, rak motvind. Det hade varit 7% risk för rak motvind. Det gör jättestor skillnad när man cyklar. Så vi hade ju extrem otur och hamnade då efter vårt schema. Det blev ju liksom en pina hela den här resan. För vi låg ju efter från start. Och låg sen och kämpa hela tiden. Och gud vad var frågan? Jo! Det var ju då vädret. För sen hamnade vi i de här skogsbränderna i Portugal på slutet. Så det var ju den värmeböljen. Det var ju över 40... Då la min cykeldator av liksom, för att det var för varmt. Och jag kan inte åka en meter utan att det spelas in för att sen kunna rapportera världsrekordet. Så jag var tvungen att stanna och bara kyla ner den där. Då blir det så här, okej, ska jag dricka det sista vattnet eller ska jag använda det till att hälla på min cykeldator så att jag kan spela in och cykla vid. Alltså man har ju massa, och du tänker så dåligt när du är så varm och trött. Då. Sen blir det så varmt då, så att de här bränderna satt igång. Och det var ju läskigt, för då hade vi... Väldigt dålig info. Det var ju till slut bara rök överallt. Vilken väg som man tar. När folk brinner in i sina bilar. Då var det ju, jag var inte skraj så. Men det var ju. Vi hade ju ändå hela tiden en teoretisk chans att klara målet. Men sen var vi tvungna att börja lägga om vägarna då. För bränderna. Och då satt vi skiten igen. Så det slutade med att vi cyklade. Över 50 mil i sträck där på slutet då. För att slå rekordet. Så det var jättespännande.
Det var kul att följa.
Ja, vi bra filmade jobbat. Allting. Jag pitchat det till TV4 för att se om det händer något. Mm. Här. Ja, men det var ju, det är kul efteråt, men just då var det inte så himla kul, ska jag säga. Det var mest jobbigt faktiskt.
Ja. Ja. Satan alltså.
Ja. Men det är ju alla kan ju träna och göra det här mer eller mindre. Men det är ju det mentala som är grejen. Orka sitta alltså en sån dag när du har fått eksem i rumpan och det gör jätteont. Vägen i Vitryssland är sån att det är en skarv var tredje meter dunkade till. Och du sitter aj, aj, oh, aj. Och så var det så här, ja, nu ska jag göra det här 12 timmar då. Då krävs det lite.
Var du inte klar efter 12 timmar eller?
Nej,
sen
är nej
liksom,
precis.
Sen har vi ett gäng dagar kvar vi ska köra. Men hur jobbar du med ditt mindset då? För att du ändå lyckas så här, sjukt bra komiker. Nu hoppar in i ändå så här extrem grej här. Du måste ju ha något
fel.
Vi
hade en
väldigt rätt
bra coach faktiskt. Vi hade han som har coachat landslaget i längd förra åren. Han har varit coach för cross country, USA, Australien och Storbritannien. Massa andra länder. Så han fick oss lite att när man är en grupp, alla kommer ha dåliga dagar och vara dåliga. Då fick den gå ner och vila och så ligger de andra och drar. För i cykel så är det jättestor skillnad på om du ligger först eller ligger sist. Och hans filosofi var, han heter Christer Skog, att du, din största uppgift är liksom att göra laget bättre. Att göra de andra bättre. Det är din stora uppgift idag. Och det var, han hade sin egen filosofi. Det låter superflummigt så här. Men det är ganska viktigt att ha och kvantifierade mål. Vi ska komma hit idag. Vi ger oss inte. Vi skiter i hur många punkter vi får och bla bla bla. Liksom. Vi ska till den punkten.
Så han hade så korta mål hela tiden.
Han hade delmål hela tiden. Ja, för att man kan inte säga så här. Nu ska vi vara i Portugal om 613 mil, det är målet. Börja Asch cykla. Då går, utan man måste ha, han fixade så vi fick en tårta varje hundrade mil. Mm-hmm. Vilket var jättestort att det stod någon vid vägkanten med en tårta. Alltså det var så, man var ju helt uppspelt 3 dagar innan man skulle passera nästa 100 mil. Alltså så här, små grejer, det låter jättelöjligt. Men små grejer blir så stora när man har ont och det är blött och man fryser och allt där. Så att det, jag tror, och han plockade ihop det här teamet. Förutom mig som inte är bra på något så har vi ändå, vi hade en läkare som var jätteduktig cyklist och läkare. Vi hade en kille som var då navigatör och bra cyklist. Alltså alla som var med i teamet hade liksom en uppgift.
Men hur gick ditt mindset då? När du tyckte att det kändes tufft, har du någonting som du använder dig av då, lutar dig tillbaka på eller gör så att du klarar en uppgift?
Men man måste ju vara motiverad. Jag tror liksom, alla folk som är ute och föreläser och sådär. Om inte folk är motiverade i grunden. Man kan inte bara så här, stå på kickoffen. Nu ska vi öka 20% 2018 innan Q4 är slut. Ska vi bla bla. Ja, men vad får jag för det? Alltså om inte folk är motiverade av pengar eller glädje eller en stark företag. Man måste ju ha något. Jag hade ju hela tiden att vi sålde ju varje dag till ett företag som gick in och köpte en dag. Så jag vet att jag cyklar in pengar just nu. Och jag har sett, och de här pengarna går, till exempel igår då använde vi en del av de här pengarna. Vi var bovlade med nästan 50 barn vid Gullmarsplan. Och de fick diplom och medalj. Och min son fick en kompis, en kille som var själv. Min son hade ingen att bovla med. Fick bovla med han på en bana. Och de,
var det klassiken?
Ja, Viggo-klassiken, precis. Vi har en insamlingsstiftelse som heter Viggo Foundation. Och då är det ju ganska lätt att bli motiverad. När man märker liksom att det blir så hands on. Om jag cyklar imorgon så kommer vi ha råd att köpa in längdskidor till läget i Sälen. Och så får barnen lära sig. Alltså då blir det ju så mycket mer greppbart allting, tror jag. Så det är det som är roligt med att jobba med. Eller jobba med. Men och, jo, men jobba med. Och jobba med den här insamlingsstiftelsen och allt det där. Så men din fråga var väl hur motiverar man sig. Men för mig är det så själv. I och med att jag har en son då med han har autistiskt syndrom sen det hette på den tiden. De har säkert ändrat, de ändrar ju alla namn på alla diagnoser. Men så han har ju för svårt för att passa in i en vanlig idrottsklubb på vanliga premisser. Han klarar inte av att vara ett stort fotbollslag och sådär. Men han älskar idrott och rör sig på sina villkor. Och då har jag startat en stiftelse som fixar lite sådana där grejer.
Och vad är, kan du berätta om den här svårigheterna när det är annorlunda där?
Ja, nu ska man säga så här, man kan ju inte klumpa ihop, alla barn är olika. Vi jobbar då med barn med neuropsykiatriska funktionshinder, alltså ADHD, det som förut är Asperger. Det finns inte heller längre den delen. Det händer jättemycket på det här området. Men, eller autism, men att man har lite svårt med sociala koder och svårt med höga ljud och svårt med, vissa har svårt att vara i stor grupp och sådär. Nu var vi uppe och åkte slalom förra veckan och tävlade. Eller vi var inte, för jag var inte med, men några andra duktiga ledare och föräldrar inom Huddinge Alpin. Då behöver en del barn behöver en föråkare i slalombanan för För de har svårt att klara banan själva. Och då blir det ju att det behövs många ledare om 12 sådana barn ska tävla. Då behövs det 12 ledare. Och då blir det ganska enkelt att fatta att okej, okay, då behövs det lite extra pengar till den här klubben och de ska få ihop där. Och därför så samlar vi in pengar och delar ut. Så det är...
Vigo Foundation.
Ja, men det, så det man kan säga, det som skiljer det här mot om du ser ett barn i rullstol, ser att på min son, han ser du ingenting på. Så man fattar liksom inte att han behöver extra hjälp när du bara tittar på
honom. Men han har autism.
Ja, autism.
Och vad är autism?
Åh, bra fråga du. Det är ju... De flesta har sett filmen Rain Man till exempel. Många blir ju jättebra på något. De har problem med kommunikationen då, han har problem med talet, han har problem med det sociala. Alltså, när någon kompis började gråta så trodde han att de började skratta, så då kunde han gå fram och ställa sig och skratta bredvid, för han såg ingen skillnad på. Och då tänker de andra, gud vad taskan är som står och skrattar nu när jag har slagit mig. Och, ah, du vet, det blir fel liksom.
Vad beror det på då?
Ja, det vet man ju inte riktigt, för då hade man också kunnat lösa den här gåtan. Mm. Så det är ju också ett aber. Till viss del tror man att det är... Du, alltså jag är så rädd att säga fel, för det är så invecklat där. Vissa former av autism kan du se direkt att det är en genetisk grej. Du kan liksom ta ett blodprov och se, ja men det är... Ditt barn är så här, för det har det här och det heter det och det. Men andra, som i Viggos fall, där har vi... Ingen, jag är inget i min släkt och inte Viggos mamma i sin släkt och sådär. Så att det...
Jag hörde att ni körde tryckkammare förr.
Ja, exakt.
Jag har ju också kört, kört dykning. Så att, ja. Men ni gick in alltså i en tryckkammare.
Ja, det där är, gud vad du vet, det där är ju inget jag liksom har flaggat så mycket med. Att det är ju väldigt kontroversiellt liksom det här. Det är...
Ja, men du flaggar kallas... inte för det, men du rekommenderar alla att göra det.
Nej, jag... Då kommer vi tillbaka till pudens kärna lite grann igen. Och det beror på, man vet ju absolut att då hyperbar oxygenterapi. Det är till exempel om du får dyka sjuka, då kan du gå in i tryckkammare. Om du har då en diabetiker som har sår på fötterna, va? För att de har svårt att... De kan göra det här, för då tar de upp mera syre.
Ja, det läker snabbare.
Ja, och det, de får ner syre till de här såren.
På hög höjd så läker det... Inte alls lika snabbt.
Och då, om man då tänker sig att det är bra för de här barnen att få i sig mera syre, att det är någonting i hjärnan så att de skulle må bättre av mera syre, då kan man ju göra det här om man tror på det. Det här är jättekontroversiellt, så jag vill liksom inte säga så här, nu ska alla åka och göra det. Jag säger att jag har gjort det och det är ju svindyrt också. Men det som man kan säga är att jag tror att alla barn behöver syresatt blod, oavsett om man har autism eller inte. Och det enklaste sättet för att få det är ju faktiskt att röra sig och idrotta. Och det är ju helt gratis. Det är därför jag startade den här stiftelsen. För jag har liksom känt att det ska jag inte stå bakom när det vet. För jag kan inte säga med 100% att det här är... Men till exempel personer med stroke har jag haft väldigt framgång med det här. Som folk nu har läst. Och det är... Men då är vi inne på det. Vad beror autism på då? Är det här bra för barn? Jag har ingen aning om det är det. Men jag har ju varit, som jag försökt förklara i mina föreställningar, sådär att jag har... Jag slutade ju jobba under en period, la ner allt jag höll på med och skulle liksom lösa min sons autism. Och då blev det en livsuppgift och läste sönder internet och flög kors och tvärs i världen och gjorde konstiga grejer och skulle... Du vet, allt från att simma med delfiner och importera vulkansand och hit och dit. Och det är ju så att alla de här grejerna är ju inte bra. Och därför vill jag inte säga bu eller bä till någonting. Men...
Alltså jag tycker ändå så här att att man visar på...
Nej, men det är ju engagemang i alla fall.
Det är engagemanget. Absolut. Och du har ju antagligen inte försvårat någonting.
Nej, men det jag vill sitta och prata med podden så här, det är ju det här med idrotten, att de här, alla barn behöver röra sig, men de här barnen, det ser jag ju med egna ögon, att de här barnen utvecklas ju jättemycket, förutom han gabben igår, den där Tim, så han blev så jävla glad när jag filmade honom, och han fick en strike när vi filmade, och han sprang runt, och du vet, sin medalj och tröja och allt det här. Så ser man ju att de ut... Alltså koordinationsmässigt, min son, du frågar vad är fel med honom? Ja, han är ingen fin motrik, han kan inte knäppa byxorna, han är 12 år till exempel. Så här, men hans motorik utvecklas när han måste lära sig åka längd och diagonala och vänsterfot, höger, bla bla bla. Jättemycket, och då händer också grejer i huvudet. Och det finns det ju massa forskning på, så det är helt okontroversiellt
men,
att sitta men du, och prata
han, om. Viggo föddes ju 2006.
Ja, exakt.
Märker man direkt då att det var något inte som var...
Nej, jag fattar var... ingenting, för jag hade aldrig haft barn innan heller.
Nej.
Det var Viggos mamma som är lite smartare än mig som sa att det är någonting som är, inte stämmer. Liksom.
Han var typ 1-2 år eller 3?
Ja. Ja. Så 1,5-årskontrollen, då började systemet också, liksom, barnavårdscentralen signalera.
Hur reagerade du då? Blev du ledsen? Blev du så här, oh, blev du så här, jag ska lösa det? Eller blev...
oh, man blir nog mycket, men ja, för mig var det en stor sorg. Det var det absolut. Och sen började all den här kampen med alla olika system. Bara att få en utredning var ju då jättekrångligt. Det var därför jag gjorde den här föreläsningen då. Eller föreställningen, jävla pajas. För att man, då börjar en ny kamp. Från att de på barnavårdscentralen säger det är något som är knas, till att man ska få en diagnos. Då skulle du stå i kö på BUP. Då var det 9 månaders kö. Då var det som en andra graviditet. Fast utan det roliga. Ska bli en pojke eller flicka. Och så här, okej, vad blir det för dom? Och då började jag, du vet, för att köpa ett svart kontrakt. För det var mindre kö i Farsta. Bla bla bla. Man bara, nu kan man ju fixa en utdelning privat, men det kunde man ju inte då. Då gjorde jag en föreställning om det där för att liksom visa att vi har ju vårdgaranti på 3 mål när det gäller allt annat. Och för de här barnen är det också så att de måste komma igång och få träning för att kunna lära sig prata och kommunicera och allt det. Och ju fler år man tappar, som i Kronobergs län på den tiden var det 2 års kö för att få en utdelning. Ju mer tid du tappar, desto mer kommer vi, om vi bara struntar i det emotionella, så kommer vi skattebetalare, det blir svårare och svårare att lära de här barnen. Så kommer vi igång tidigt med detta insatser, då kommer de kunna klara sig mer på egen hand när de har fyllt 25 och ska separeras från mamma och pappa. Och då kommer vi som skattebetalare behöva betala mindre resurser och välfärd och assistans och allting. Så det här kortsiktiga tänket, det är liksom, jag försöker få politiker och andra så här som har makt att förstå att det är, jag är ekonom i grunden, vi tjänar inte på det. Där biter vi oss själva i svansen lite grann, helt enkelt.
Så fick du en jäkla frustration där.
Ja, absolut. Men ja, det finns så många andra som ägnar sitt liv åt att gnälla på myndigheter och försäkringskassa, så jag försökte inte vara en sån, utan starta något själv istället.
Ja, jag tycker det är grymt.
Lite mer entreprenörsvibben på det liksom.
Superbra, ja. Verkligen.
För det, jag tycker det är så deppigt när man pratar, och det är bara problem alltid. Ja, och de frågar så här, så, nu menar inte du nu illa, men du säger så här, vad kan inte han? Det kanske inte ens sa. Men det känns som folk säger, vad är det han inte kan? Vad klarar han? Istället för så här, han är svinduktig på att cykla. Vi springer en halv mil minst varje gång vi springer. Hur många gör det glatt? Alltså han är, han har en uthållighet som är fantastiskt. Han är jättebra på... Vi åkte några mil igår på isen i Norrviken. Liksom. Efter vad det lilla bowling i 3 timmar. Men hur många ungar orkar det? Så han är ju andra, han är helt fantastisk på sitt sätt.
Hur har det här förändrat dig? Hur du ser på meningen på livet?
Jättemycket. Du får göra liksom en omstart. Till exempel jag skaffar barn, så tänker man så här, men han ska bli advokat eller statsminister. Nu ska han gå de bästa skolorna och han ska hit och dit. Och sen så under resans gång så blir man så här, okej, vi kommer inte klara det. Vi kanske aldrig får ett jobb. Alltså man får ställa om allting. Och sen blir man så här, okej, men varför skulle han ha det där jobbet som advokat? Hade jag blivit lycklig? Nej, det är inte... Alltså,
hade han blivit lyckligare?
Nej, det tror jag inte heller. Det här är ju bara liksom massa... Så nu har jag ställt om allting och säger, men han... Nu ska han vara lycklig, och då börjar jag starta där för att han ska få en kompis. Jag gjorde en föreställning, och det är lite sorgligt så här, hur det var pappa till han som inte blev bjuden på kalas och så där. Så då blev det liksom helt andra värden i livet. Så jag ska vara helt ärlig, jag har jagat pengar och allt möjligt, men jag har nog ställt om lite grann, tror jag. Eller det har jag. Och sen när jag ser på den, ju mer man kommer in i den här världen med, du vet, diagnoser, så ser man, okej, okay, vad är det för folk som sitter på kåken? Ja, men det är många som har självmedicinerat med amfetamin mot sina diagnoser. Man ser vilka som inte funkar i plugg och folk är oroliga, ja, PISA-resultat. Ja, men det är de här ungarna som inte får hjälp i rätt tid. Alltså man, ju mer börjar man se som allt hänger ihop lite grann. Fast problemet är att vi tar alltid pengarna från olika budgetar. Hade vi bara sett det som statskassan, tror jag, istället för att dela upp det på kriminalvården och extra insatser i skolan, extra insatser från vårdhem och bla, då tror jag vi hade fått en annan syn på det.
När du var liten,
ja,
vad var du sugen att bli då? Var du komiker?
Ja. Jag har det skrivet till och med i mina kompisars... Du vet när man gick runt i plugg och så fyllde man i...
Den här kompisböcker.
Ja, exakt. Ja. Favoriträtt. Då skulle, ja, du skrivit hamburgare då.
Ja, ja, precis.
Ja. Hamburgare på Vega. Vegabaren.
Vegabaren.
Ja.
Bredvid Oralbergen.
Exakt. Men... men
så och då du ville bli komiker?
Ja, då har jag skrivit komiker.
Vem hade du så förberedd? Typ Jim Carrey eller...
Nej, han fanns inte då. Jag är gammal, herregud, jag är gammal. Mm. Eller han fanns, men inte i... Han kom ju till Sverige med Ace Ventura. Men han var ju stand-upare innan, absolut. Och väldigt duktig så, när man hittar gamla klipp. Från Kanada. Men... nej, men jag såg ju Slängd i brunnen till exempel. Och jag tyckte det var helt banbrytande att... Dels hade folk ingen rolig hatt på sig och sånt där. De var bara sig själva. Och sen satte folk och drack öl och rökte. Mm. Och tittade på de här och satt och skrattade. Jag tyckte det var så häftigt. Så jag höll på att ramla av stolen när jag såg det här. Där hade man inte sett folk dricka öl i tv och rökte på en pub. Så jag tyckte det var liksom, det var så häftigt allting. Och så stod någon och var balla tjejen eller balla killen där. De var ju rockstjärnor de första ståupparna i Sverige. Mm. Så att det... Det var... jag blev frälst alltså.
Hur kom du in på det då?
Jag tjatade mig in på Norra. Jag önskar att jag kunde säga. Jag var så otroligt talangfull att de ringde mig. Så kom.
Men du tänkte så här, jag drar till Norra Brunn.
Jag drar till Norra Brunn, erbjuder mig att stå i garderoben, erbjuder mig att sköta ljudet.
Kommer du ihåg vad du fick betalt då?
Nej, jag fick inget betalt. Jag fick stå och hälla upp whisky till Lennie Norman och Claes Malmberg efter showen.
Ja, det är inte så jäkligt.
Men sen fick jag ju sentid.
Ja, hur fick du ditt första framträdande då?
Klas blev sjuk, tror jag.
Ja.
Eller om det var Lennie. Gud, jag har dåligt minne nu. Någon av de två, då fick jag rycka in. Då hade jag gjort någon rookie-tävling och sådär. Så de visste att jag kunde lite grann. Var rolig, liksom. Ja, de visste att jag tyckte att jag var rolig. Men vadå? Då var jag där. Och så det ena med det tredje. Jag tror Klas var sjuk. Så sa Lennie, ja... bartenden är rolig här på Norrbrunn. Garderoben gärna. Till och med ljudkillen är kul. Kom ner och kör lite. Så fick jag köra lite stand. Det var liksom så vi gjorde då. Och sen var det igång. Så,
minns du något av dina första skämt?
Ja, herregud. Jag pratade ju... Jag var ju ung då, måste du tänka. Jag var alltså... Jag var yngst i Sverige. De enda två som hade börjat förutom första generationen var Johan Glans och David Batra. Sen kom jag. Bettner var jonglör på den tiden till exempel. Alltså det här är länge sedan.
Mm.
Jag skojade om barnprogram. Alltså Björnes magasin och Lilla Sportspegeln.
Just det.
Ja, sånt där. Du vet, med de här ungarna som alltid... Jag är irriterad att de alltid tog... Man kunde vinna, du vet, rollerblades eller mountainbike och kasta bollen i...
Ja,
och de stod alltid där, var helt omotiverade. Jag tar ryggsäcken. Alltså det var alltid, man blev såhär, vad fan, du måste ju satsa. Du kan inte bara ta
den lilla sportspegeln på den där ryggen. Fick den i en plastpåse och väcklade ut den.
Ja, men de satsade på det stora hålet och bara var nöjda med ryggsäcken. Sådana där,
alltså, kasta bollen,
så hade jag reportage så här lätt. Nu får du tänka, där är över 20 år gammalt. You can always be number one anytime you play. De kommer från hela Sverige. Med bil, med båt och till och med på cykeldressin. Alla ska de till ett helt nytt ställe. Men ingen som har problem att hitta dit. Ja, det handlar förstås om orientering. Det ska bli 5 dagars oringen i Malung. Alla är här. Ja, och sådana där, den där rösten. Så jag paroderade lite där. Ja. Sådana skämt. Men det var bra för sin tid. Alltså det blir ju... Det funkade då.
Nej, men det är kul. Det är bra. Jag vet bara att det är många som inte har sett Lilla Sportspegeln.
Nej, herregud. Nej, men de vet väl inte vem. Det är det jag menar, man kan inte... Jag imiterade ju Flipper sen, mitt första släng i brunnen. Det är ju du också för ung för. Du vet inte vem Flipper var, eller hur?
Nej, alltså spontant känns det som en delfin.
Ja, det var ju det.
Det var en delfin.
Det var ju som Lassie, fast det var en delfin.
Ja.
Och så var det, det irriterade mig på att de alltid förstod vad delfinjäveln sa. Så det kunde man säga, va? Har bovarna gömt sig i den hemliga grottan och slagit ner sheriffen? Och tidvattnet är på väg in och Free Johnson är på... Ja, sådana skämt. Ja, du fattar. Men det var... Som sagt, det är nog roligare om man har referensen.
Ja,
helt
jag
enkelt.
Förstår det. Ja.
Men sen någonstans kommer vi börja.
Svinbra. Jag tycker att det är häftigt. Jag kan bara tänka mig hur nervös jag skulle vara om jag skulle ställa mig där. Och sen står man där, man har drömt om det länge. Man har stått och sett de bästa stå där på scen. Och sen får man chansen själv att gå upp. Då är det så här... Man vill inte torska den här chansen.
Nej.
Man måste bara sätta den.
Ja.
Och då måste man ha så jäkla starkt mindset för att inte låta kroppen ta över. Börjar svettas, börjar darra, börjar
ja, men jag var så nervös. Så hade jag inte fått det där, han är sjuk, du ska upp. Då hade jag nog... Alltså om jag hade fått reda på flera dagar innan, du ska upp på torsdag på Norra Brunn. Då hade jag nog aldrig kommit upp. Alltså. Så det var nog bra för mig. Nej, men så stand-up är ju världens enklaste jobb när det går bra. Om man har flyt och mår bra. Men sen när det går tungt, du pratar om min sons diagnos, och sitter där på BUP och får de beskeden. Och sen ska du upp på scen liksom, 4 timmar senare.
Och alla förväntar sig att de ska dö.
Ja, men då är, det finns ju liksom dagar då man inte vill ha jobbet och vara stå upp komiker. Absolut. Mm. Men det är ju jobbet att lära sig leverera fast en land har inget bra hemma för tillfället. Ja, men du vet sådär. Mm. Men så gör ju alla människor i sitt jobb. Men det är ju svårt att låtsas vara glad om man inte är glad.
Men du är också extremt duktig med att prata med publiken. Och kommer väldigt så här spontana grejer.
Ja, jag försökte göra det. Jag såg en kille i det var en stor festival i Edinburgh som heter Just for Laughs. Där många svenska komiker är med nu för tiden och levererar bra. Men på den tiden var det ingen som vågade åka över. Men då åkte vi dit och tittade liksom. Jag tror att jag, Johan Glansbate och Lasse Karlsson var över. Och då såg jag en kille som heter Ross Noble som pratade med publiken. I typ, det kändes som hela timmen. Jag var helt fascinerad av det här. Det känns som att han inte hade något skrivna skämt. Så att jag köpte en biljett, så gick jag dit dagen efter. Och då kände jag en början och jag kände en slutet. Men däremellan 40 minuter så var det bara publiksnack. Så tänkte jag, men han kanske hade en 2 versioner och så körde han varannan dag. Så jag var tvungen att köpa en biljett till. De andra sa, men då har vi sett, nej, jag måste gå dit en kväll till. Kolla tredje dag. Men då hade han fortfarande 40 minuter nytt i mitten. Och förstod, ja, men den här killen improviserar liksom så mycket. Och då vill jag försöka göra det i Sverige. Sen jobbar jag på det fortfarande, jag är inte klar. Men... när man har flyt en kväll och kan binda ihop det bordet, men då kan du ta och praoa hos dem där och sen kan ni, alltså när man får ihop det helt rummen hel kväll, det kan bli skitkul.
Man måste ha extas alltså.
Ja, det är ju, och ibland blir det ju pannkaka alltså. Det är så är, men man får inte ge upp, tror jag bara.
Du drog något roligt med syren också eller sån här.
Jaha, jo, men det hade jag, det var ett skrivet skämt i Sveriges historia. Och då sa jag att många har varit skeptiska till att göra en show om Sveriges historia. Även om man sagt då, åh, vad fan ska jag show om Sveriges historia för? I så fall var du skyndare på, för Sverige håller på att försvinna. Det bara väller in 10 000 syrianer om dagen. Och då sa jag att, men du har ingen koll på vad du pratar om. För det första, det är inte syrianerna som flyr ut nu. De som flyr ut nu är syrier. Som flyr från ett land som heter Syrien. Syrianer är ett helt annat folkslag. Som kommer från ett land som heter Södertälje. Och det är roligt. Men det har man ju fått några mejl om liksom. Men vet du vad jag har fått mest mejl om? Att jag är hemsk.
Nej.
Det är inte syrianer, somalier, iranier eller funktionshindrade. Det är katter. Jag skojar om katter. Ja, folk är extremt...
Man skämtar inte om deras katter.
Nej, alltså. Eller om katter överhuvudtaget.
Kan man dra något kattskämt?
jag sa, jo, det kan jag. För jag sa, jag var jätteelak mot katter en hel kväll. Och så sa jag, förlåt, ni fattar att jag bara skojar. Jag gillar ju katter. Och så var det fortfarande helt tyst. Men skärp, jag älskar katter. Jag har ju katt själv. Jag har sommarkatt.
Sommarkatter.
Ja, det är ett begrepp för folk som har katter över sommaren och sen dödar dem. Och så beskrev jag, ja, sommarkatter är mysigt, men det är så sorgligt på hösten när man ska rensa ut på land och stå på badbrygga med den här katten i säcken. Och ja, de är så dåliga simmare. Ja, jag skojar om att dränka katten i en säck, och det, vilket jag naturligtvis inte gör. Men folk, inte folk, 90% skrattar, men de där 10% som säger, nej, det, man skojar inte om fenomenet sommarkatter. Det är, så, det är för hemskt liksom. Och så är det ju, alla skämt kan ju inte passa alla. Men jag vill inte slipa mig och bli helt rund bara för att det ska passa alla. För då, tyvärr, så då är det inget kul. Då är det inte kul längre.
Nej.
Det måste vara lite grejer som någon här där tycker är över gränsen, tycker
ja,
jag.
Men det gäller, det är verkligen att man ligger precis lite över gränsen, så att man får de här synapserna i hjärnan att flippa lite. Och då precis när man skulle andas så händer något och man nästan spyr ut.
Ja, men alltså jag skrev, jag tyckte det var helt oskyldigt. Jag gillar till exempel IKEA. De har väldigt fina program just för funktionshindrade som får praktik och sånt där. De har uttalat som policy. Jag tycker det är kanon faktiskt. Och så dör Ingvar Kamprad. Och då tweetade jag: tack för allt Ingvar. Hoppas det inte fattas några skruvar till kistan. Ja. Och då blev det också så här ramaskri. Och det var liksom inte för att vara el. Det var bara, jag tror han inte har något problem med den tweeten liksom. Men då blir folk så här: du trampar, du skändar hans grav och hoppas du dör. Ja, men du vet, det är så här,
ja, det drog igen också mot Jimmy Åkesson.
Ja, ja, herregud, gud vad påläst du är. Ja, men där har varit du liv på riktigt alltså. Det behöver vi inte dra upp nu, för den är så...
Den är så, menar du att du är på gränsen eller uttjatar eller menar du?
Nej, jag menar att det blir alltid sånt liv när någon tar upp det igen. Då flammar det upp igen.
Okej, okej, okej. Säger du nå?
Är den där? Är den där? Jag glömde den var exakt. Men det var när han fick barn och så skrev jag.
Det var
jag,
länge sedan.
Det här är sjukt länge sedan.
Det var över 20 år sedan.
Ja.
Innan SDS fanns.
Nej, men jag glömde det var. Men det var typ så här. Jimmy hälsar, förlossningen gick kanon, 3850 gram. Både mamman och lille Adolf mår bra. Och det har varit folk jätte... Men då blir det så oprofessionellt så här. Hoppas det går dåligt för dig. Det är rätt åt att din son har autism.
Alltså det, hårda bud.
Ja, det blir liksom så här. Lugn liksom. Du behöver inte gilla alla mina skämt. Men lugn lite grann.
Men hur är det med den här? För att du är ju ändå... Alltså det kan jag känna lite. Jag har ju typ inte Twitter. Jag har en Twitter-grej. Men jag tycker Twitter är så jäkla... Så hon är hårt alltså.
Ja.
Alltså jag vågar knappt röra mig runt där. För att rätt vad det är så bara... Det känns som att... Så jäkla hårt på Twitter.
Ja, och...
Mycket näthat.
Ja, och att...
Det är inte så på Instagram.
Nej,
eller på Facebook.
Nej, faktiskt inte.
På samma
jag tycker
sätt.
Också... Jag fattar inte vad som hände om jag ska vara ärlig. Så jag har varit lite kluven för dem. Man ändå har 40 000 följare. Så tänker man så här... Men det där är ju... Kul att ha den plattformen, men så fort det är skriven och skämt eller halvskämt så är det så mycket sura grejer. Jag vet inte vad... Ja.
Tar åt dig mycket av näthatet? Om det är någon som säger, brukar du så här...
Nej, det gör jag inte. Nej, men jag tänker så här, han mår nog inget bra den här personen.
Nej.
Men jag har ju... Eller så här, ska jag skriva något mot ett visst politiskt parti som jag inte gillar... Då får jag också vara beredd att avsätta 2-3 dagar liksom, i kalendern. Så här. Nu okay. Måste jag sitta och försvara mig mot alla de här i den svansen det partiet. Och då blir det lite att man gör en över. Sen blir jag så här, nej fan, de ska inte liksom, jag ska inte sluta satirisera om de här bara för att, att det blir så här. Utan då blir jag lite... Men det är klart, man väljer sina slag. Man blir ju äldre liksom. Så här, ska jag lägga de här timmarna på att jobba i stiftelsen för de här barnen eller ska jag ligga och försvara mot nät? Alltså...
Hur bygger man upp ett bra skämt då, skulle du säga? Vad är det man behöver? För att du hade ju också en undersökning som du höll på för, vad man skrattar åt.
Ja, hade jag det? Det här har jag glömt om.
Nej,
jag ska
men du
helt
var inne i någon undersökning förut eller kollade lite grann. Jag har sagt vad man skrattar åt, kvinnor skrattar åt det.
Ja, just det. Jo, men det är helt sant, ja. Absolut. Nej, men det var en... Jag byggde ett föredrag om humor. Och då fick vi tag i en forskare i USA som hade kollat då vad som, han hade forskat på vad som skiljer manliga, alltså vad män skrattar åt och kvinnor skrattar. Och då var det 491 psykologistudenter som han hade som försökspersoner. Det var typ så här 230 kvinnor, 260 män och en som misslyckades med att ange vilket kön den hade. Alltså det var oerhört vetenskapligt.
Ja, jag förstår.
Och så hade han då olika historier. Han hade 7 skämt om blinda, 4 om döva, 3 om lama, olika. Och sen så var det de skämten och sen så graderade. Och då...
Men bara, han stod de och läste var... upp dem?
Va?
Alltså vet du hur de...
Ja, jag bad han att mejla dem.
Ja, men vet du hur de framfördes? Var det så att man läste
skämten?
Nej,
man läste
eller
dem. Var det
man
läste dem.
Stod framför varje person?
Nej.
Två tomater
nej,
gick över en
dem,
väg.
Nej, man läste dem så fick de gradera. Men det är ju sjukt intressant det här. Det är ett jätteroligt förlag jag har, om jag får säga själv. Men, så vi mejlade han och han var glad att ge de här skämten. För jag sa, det här är ju helt fantastiskt. Och då var slutsatsen att män... tycker om de här lite hårdare skämten. De uppskattar dem mer än kvinnor. Ja, fast det där stämmer inte. För när jag kör i publiken så där är kvinnor i två läger. Antingen tycker de det är hemskt eller så skrattar de ännu mer än männen. Så jag måste säga att det är... men i teorin då, om jag tar hans forskning, så är det så. Och jag frågade ju naturligtvis, jag bad att få de här exemplen. Och det var ganska elaka historier faktiskt. Till exempel då de här lytesskämten, alltså, det var det. Ska jag dra ett sånt?
Mm.
Ja. Och det här är så här hemskt. Det var lille Lars, han var blind sen födseln.
Jag måste bara säga nu. Ska jag skratta på det här eller ska jag inte skratta?
Nej, du ska säga det här var hemskt.
Ah, okay, ja, okej, jag säger så bara.
Ja. Och så sa han, mamma, jag vill kunna se. Och då sa, men om du knäpper händerna riktigt hårt och ber fader vår hårt 7 gånger i natt, så när du vaknar nästa morgon så kommer du slå upp ögonen och kunna se. Och han bad och han bad och han somnade och han vaknade upp och så vaknade upp och säger, men mamma, det är nästa dag, jag kan fortfarande inte se. April, din och det är ju hemskt alltså.
Det är
faktiskt hemskt.
Det är hemskt.
Ja.
Det är hemskt. Så får man inte säga.
Alltså. Nej. Däremot så, jag var på en restaurang här i lördags med min sambo. Och då kom det in en kvinna från Norrland mitt i middagen och började berätta då roliga historier för mig. Och hon sa liksom, det här kan du ha och fylla på ditt förråd med. Och då kände jag så här, men undrar om hon tror att jag åker runt och drar roliga historier i Sverige. Att det är det jag har gjort i 20. Så jag vet liksom inte, ska jag bli tacksam eller ska jag bli ledsen? Jag tycker det är jättekonstigt när folk kommer fram och ska berätta gamla roliga historier. För jag tycker aldrig att det är kul. Så gör inte det, det är ett allmänt utrop.
Ja.
Det finns inga roliga historier som är roliga.
Men minns du vilken historia hon berättade för dig då, som hon tyckte var rolig?
Nej, det var så tråkigt. Det var om samer. Alltså, det var så med rasistisk underton. Nej, det var inte alls
väldigt
ja, nej. Men hon var glad vi hjälpa till. Men det känns ja. Så jag tror fortfarande att väldigt många, när man pratar stand-up, de åker runt och tror att man liksom, att folk är svinfulla. Så står någon och berättar gamla så här, det var tysken och Bellman och
ryssen och...
Ja, men det jag vill ju hävda att svensk stand-up har kommit långt. Jag sitter med den här världens historia nu. Jag sitter med historiker från Historiska museet, med klimatforskare, med liksom koreografer och grafiker, och jag läser nu 4 eller 5 böcker parallellt liksom, allt om hur Sidenvägen utvecklades under Han-dynastin, alltså till liksom, så man försöker liksom jag tror att det är lite mer avancerat än vad folk tror.
Men hur bygger man skämt då? Du håller på att skriva period nu.
Ja.
Hur bygger man ett skämt? Om man tar så här, i början när folk sitter där, då berättar man någonting. Om man skulle exempelvis skämta om, vi tar att man ska skämta om tåg, kanske. Eller ja. Det lät lite fel, kanske. Man ska skämta om...
Nej, men du kan skoja om tåg. Alltså det finns ju liksom diverse tågkategorier. Och då har liksom SJ-bashing som är det enklaste. Där får du ju med... folket liksom. Har du gig på O'Learys eller Harris på kvällen, då är det bra att ha ett sånt,
ett SJ-skämt.
Ja, ett SJ-skämt.
Så att de vet att de alltid är sena, så då kör man.
Ja, då har jag alla den referensen.
Men jag
pratar en historisk föreställning och sitter och skriver om andra världskriget, då har du ju andra referenser till tåg och punktlighet och att Sverige släppte igenom tyskarna på tågen här och hit och det. Så man får ju välja lite sin, vad kommer det vara för publik, hur kommer skämtet, för det är ju ganska mycket sådär inför, vad vill du att skämtet ska landa liksom? Jag tycker det är något kul med nu att jag åker aldrig tåg av princip.
Vad för princip?
Att jag alltid blir sen till giggen, så jag, nu får de klara sig utan mig. Jag åker gärna tåg för miljöns skull, men då får de leverera. Man kan liksom inte låta, jag köper inte det där att man ska liksom acceptera system som inte levererar bara för att det, då får de, nej, de får leverera i första hand. Så jag älskar att flyga inrikes från Bromma, är min favoritflygplats. Och då säger jag det istället för många av de politiker jag möter på Bromma flygplats som utåt sett att propagera för att lägga ner Bromma. Och så ser jag dem när de flyger till Trollhättan fram och tillbaka hela tiden. Då känner jag så här, det är så jävla dubbelmoral liksom. Säg istället som jag, ja, men jag tycker SJ funkar skitdåligt. Jag är beredd att åka SJ om ni fixar så det funkar. Annars så liksom stödjer vi ett system som bara, det är därför det kan hålla så här dåligt. Så jag är nog, det är nog många som tycker att jag är en idiot. Men det är så jag resonera. Men i alla fall, för att komma till skämtgrejen, så var det något kul med att en första klassbiljett kostar typ 3 spänn mer än en andra klassbiljett. Det finns något roligt i det, att man skulle kunna ha en utredning hur man har betalt 3 spänn mer och känner sig att man är en värd mer som människa än de som har betalt 3 kronor mindre. Och skriva något sånt jok skulle jag vilja. Om jag skulle skriva ett tågskämt idag, helt enkelt. Men jag pratar, men jag skriver lite om folk som, det här är ju självupplevt, för jag, ibland är jag tvungen att åka till någon anslutning sådär. Och då har folk köpt, det här är inget skämt, men jag stod och skrek där, vi gjorde en välgörenhetsgala som heter Humorgåvan. Och det är att folk får fan lägga av med att äta sån här Pressbyråns kyckling mangurai pie på tåg. Det ska de ge fan i, alltså, att det borde vara arkebusering på det. Och det fick jag bra med skatt på, för det kände folk till, det här fenomenet. Men det, jag tycker det är något speciellt när man sitter och äter något gammalt jävla ägg liksom i, men alla kommer få känna, det tycker jag är konstigt
beteende. Alla får lukta på det här.
Ja, men gå till restaurangvagn, jag vill inte ha dina gamla äggskal i min hatt liksom. Jag tycker det är jättekonstigt. Och sånt slipper jag när jag åker med Bromma flyg. Och slipper jag. Det är så mycket konstiga människor som åker tåg. Men alltså mat på tåg, jag har ju åkt tåg i Europa. Där är det ju fest att åka tåg. SJ, alltså det är så jävla dåligt. Så att jag blir arg när jag tänker på det här. Och folk som bara sitter i de här styrelserna och cashar ut. Och jag fattar liksom inte att ingen så här, ja men det är Banverket och det. Ja men vi har förstått det nu, men gör något istället liksom. Jag tycker det är, hur kan då ett sånt företag som MTR gå in och göra allt mycket bättre mellan Stockholm och Göteborg? Om allt är Banverkets fel, då kan ju inte allt vara Banverkets fel, för de åker ju uppenbarligen på samma spår som SJ. Vem har bestämt att man bara ska få jättedålig mat på tåget? Det måste ju finnas en marknad för folk som vill äta dräglig mat på tåget. När du är fast i den alltid. Jag tycker inte det. Det är ju jättekonstigt att ingen får, men då har väl de gjort någon upphandling med någon som har ensam rätt på det där. Jag tycker det är jättekonstigt att man inte kan få till mat på tåget. Ja, så det är min röst till den som styr upp det.
Ja, det är viktiga grejer.
Ja, där skojar man liksom. Du vill skämta om det, jag vill inte skoja bort det här.
Nej.
Det här är liksom allvar. Men tills dess, förbud mot kyckling och fucking mangurai pie, faktiskt.
Och ruttna ägg.
Ja, exakt.
Skulle du kunna ge oss något smakprov på höstens föreställning?
Det skulle man ju ha preppat. Det är precis i sin linda allting. Alltså, så jag är ute och testar nu. Alltså nu sitter jag fortfarande fast i förhistorien. Alltså skriva om när vi var nomader och liksom, om du vet, hade det här Sex and the City-livet. Livet var, skogen var ett stort skafferi, man tog det man vill ha, man låg med någon man gillade, allt var bara softish. Man var jägare och, jag pratade om, med yrkesval, att det fanns jägare och samlare. Sen säger jag så här, förlåt, det är fel. Det fanns jägare, samlare och syokonsulenter. Så jag tycker det är en rolig tanke. Att det är ändå så förutbestämt. Var du kvinna blev du samlare, manjäger. Det var ju typ så. Men att man ändå hade syokonsulenter för det. Så raderar jag lite om hur det var att vara syokonsulent 10 000 år före Kristus. Men också att sen när jag skojat om det så började jag tänka, men det var nog förutbestämt. Även när jag gick ut nian och var så glad och skulle börja gymnasiet. Man gick in till sin sy och man var bara, åh, jag vill uttrycka mig med teater, jag vill hålla på med musik, jag vill upptäcka världen, va? Vad säger som bygg i tre år?
Exakt.
Då får du upptäcka Blackeberg också. Alltså det är, så det finns något, ja, där har jag börjat skriva. Nu håller jag på med grekerna just igår faktiskt.
Spännande.
Ja.
Grekerna är också, finns det mycket skoj på.
Ja, men det gör ju det.
Alexander den store var inte en grek.
Jo, med lite makedonskt i sig också på något sätt. Men han var ju väldigt duktig och gjorde verkligen snabbt sina segrar då. Och det märker man när man börjar plugga historia, att allt går ju liksom från Grekland och österut. Det händer liksom inget väster om Grekland, förutom Rom sen. Men det är liksom, även Rom börjar rikta sina blickar österut. Det är därför nya Rom blir Konstantinopel sen och sådär. Så att det, allt händer mellan, vad ska vi säga, mellan Grekland och Kina liksom, Sidenvägen. Det är där det är Europa, jag vet inte på kartan. Det är inte intressant förrän sen efter 1500 när vi börjar hitta sjövägen runt Afrikas horn och över till Spanien, Columbus och så. Då börjar det hända grejer. Men innan dess är det kineser som kommer på allting. Men det hade inte jag fattat innan jag började plugga inför den här. För då har man alltid trott att liksom, vi är superintressanta här i Sverige. Men det enda som händer, det är vikingarna lite grann. Men vi uppfinner inte många grejer. Vi är tyvärr väldigt efter oss. Och där om man börjar skriva med grek, jag är grekiska vänner då, som sitter så här, men vi uppfann geometrin och demokrati medan ni bodde i jordhål och slog ihjäl med knölpåkar. Ja, men ni uppfann fan inte sås till maten. Det har ni inte lyckats uppfinna. Alltså, greker är ju kass på en del grejer också. De har yoghurt till mat. Lite sådana grejer skriver jag på just nu då. Och sådär. Så vi får se var det landar. Helt enkelt.
Jag gillar ditt skämt också med Céline Dion.
Ah, en klassiker. En modern klassiker.
Den får du dra. Den är bra.
Jag ska dra gamla skämt då.
Du kan dra den.
Nej, men då säger jag väl typ på vägen hit eller hur fan är det jag säger? Det är ju någonting med att vi sågs på en flygplats. Vi sågs igår på Gardermoen. Och det har varit lite awkward moment för hon har ju sjungit det här ledmotivet i Titanic och i Vegas nu. Och jag har ju varit med i det här slängd i brunnen. Så det blev lite så, vem ska hälsa på vem lite grann. Men det gick bra. Lite så. Något sånt där är det. Fast jag levererar lite bättre brukar jag göra. Något sånt. Det är något sånt.
Vad är det pinsammaste du gjort i hela ditt liv?
Åh gud, det är så mycket. En grej var väl när jag tänkte utan att prata. Och jag tog min nuvarande sambo till Rom. Och jag tyckte jag var så jäkla romantisk. Det är väl fint.
Verkligen. Ja. Rom är ju jättefint. Ja. Det är ju så här en fin stad. Och massa,
ja, det blir typ de här, inte bättre.
De här trapporna finns
ja,
där.
Ja, spanska trappan, exakt. Ja.
Det finns ju massa grejer man kan gå runt om man har så här, en så här karta.
Ja, är du sån? Åker du sån här buss med hörlurar också?
Precis. Och sen så har man alltid när man är så här en guide så är en står och pratar. Och sen så är någon står och pratar så här. Och sen är det 30 pers och tysta brev. För man har, de är örat precis. Så man pekar på olika grejer en halvtimme.
Just det.
Ja, det är en jättefin tanke.
Ja, är tanke, jag gjorde det. Jag är inte lurande, men jag bjöd henne till Rom. Och så där som tjejer kan vara. Så jag sa, aha, men har du varit med andra tjejer här i Rom? Säger hon då. Då sa jag. Och då, jag blev lite sur, men det gick fort. Du vet vad så. Du, jag har tagit alla mina tjejer till Rom, sa jag. Alltså, vad är den weekend? Det var liksom, det vart ju inget bra. Liksom.
Då hade du nästan lite tvångstanke.
Ja, det var lite
för att det var en liten så här smashboll, så blev jag tvungen att bara smasha den.
Ja. Och så tänker man efteråt, så var du tvungen att säga det? Nu har du förstört så mycket liksom.
Ja. Men hade du gjort det då?
Ja.
Okej, okay. Ja, jag förstår.
Du kunde så det var inget skämt i sig, det var så här.
Det är standard.
Men jag kände så här, men varför ska hon fråga det för? Kan du inte bara vara nöjd med att gå köpa liksom en glass och gå och sitta i den där trappan och allt det där liksom. Måste hon gräva i det där? Det var inte så att hon var jungfru när vi träffade. Hon har väl haft sitt liv,
ja, jag
antar jag.
Jag förstår.
Ja, ja, där, men det kändes ju lite när jag sa det som att hon hade fått en sexleksak som jag hade köpt på Blocket som visade sig vara begagnad. Alltså, så kändes det. Ja. Och du förstår vad jag menar. Ja. Så att presenten blev väl inte lika bra som den kunde ha varit. Nej, det var, men apropå att göra dumma saker.
Ja. Har du någon rutin du gör innan du kliver upp på scen?
Jag är ju gravt asocial och står och repar och håller på i... Alltså, det har ju tyvärr blivit värre med åren. Så ibland börjar jag ju typ efter lunch, alltså.
Om du ska hålla...
Om jag ska...
Köra vid 8, eller?
Ja. Jag kan liksom... Sen är jag inne i perioden jag har mycket jobb. Då kan jag korta ner den här tiden. Men nu har jag varit på Norra Brunn vid liksom... 5 om jag ska på scen klockan 22. Sånt där.
Då kör du igenom...
Ja, och sitter och fipplar med mina lappar och lyssnar på gamla gig. Och det är väl en rädsla för att misslyckas. Och den rädslan gör att det blir liksom maniskt. Det är inte friskt att lägga så många timmar. Liksom. Jag är ju en egen division där i.
Fast det är väl det, alltså, som gör att du är en av de bästa där i Sverige också.
Det får ju andra bedöma om de tycker att jag är. Men jag vågar inte släppa och improvisera. För många tror att jag, när jag pratar så här mycket med publik, att då är jag så här. Jag bara, jag har ingen manus. Jag bara går och improviserar med folk. Nej, då har jag pluggat ett manus stenhårt som jag aldrig använder. Och så vågar jag släppa det och prata med publik. Men jag vet exakt. Ja, men jag kan dra det här med... När jag sökte jobb på UPS, det kan jag dra direkt om det börjar. Om folk inte tycker mitt liksom kyckling mangurai pai skämt är bra liksom. Då har jag. Ja, jag har repat in en alternativ show liksom. Så jag vågar inte släppa förrän jag kan det andra bra. Och det är lite så när man spelar in Parlamentet eller sånt. Folk säger, men ni förbereder, ni skriver. Ja, det gör jag. Ganska mycket. Men det gör jag för att kunna sen våga sitta och improvisera under tv-inspelningen. Jag drar också de här bästa av dem jag har skrivit innan. Men det som klipps med sen, vi spelar in 70 minuter, det klipps ut 22 minuter. Det är ju, för min del så är det ju improvisationer. Så jag tycker inte det är liksom fusk när jag ser det färdiga. För det är ofta det som jag kom på där i stunden. Men det är en lång väg dit, ska jag säga. Det hade varit skitenkelt om man bara kunde gå dit och improvisera och veta att det alltid satt. Eller hur? Ja, men det gör det inte 10 gånger av 10.
Nej, men det är
just... Från dålig publik eller du mår dåligt själv. Du har en dålig dag då du inte kommer på något. Bla, 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 bla. Och då måste du leverera. Jo. Du har gjort massa research inför den här intervjun. Du kan ju gamla skämt som jag har glömt bort. Alltså, du skulle säkert kunna göra en helt okej intervju. Om du bara var spontan och så här. Men du har ju tagit ett steg till så här. Men nu måste jag leverera. Jag har 1 miljon lyssnare på varje avsnitt. Det får inte bli en halvbra intervju. Det måste vara en bra gäst och så måste det vara bra frågor. Så att det inte är så här. Får man skoja om allt som jag får i alla andra poddar? Nu har inte du ställt det för. Jag uppskattar det jättemycket liksom. För det är så här folk som inte orkar.
Vilken fråga då?
Får man skoja om allt?
Aha, okej. Okay.
Ja. Det är liksom, då känner sig, men du har inte orkat göra någonting. Har orkat göra research liksom. Nej, ingenting, det är bara så här. Men det är... Och så ska jag åka till den podden gratis och bara svara på dåliga frågor, alltså. Men varför jag man, det, lite respekt, för jag har varit programledare en gång i tiden. Då fick man ju, kände jag liksom att, ja, jag kan känna, när folk inte ens orkar trycka ut från Wikipedia eller kolla när man, vad nästa show heter så här, det känns, men vad ska jag sitta? Du är inte intresserad av mig, du har blivit ombedd av någon och babbla för mig för att få klick eller vad det är liksom. En...
Nej, men jag förstår vad du menar. Och mycket av det är ju nej, men om man kollar på exakt vad som helst. Du kan ju inte gå in på och spela en hockeymatch om du inte tränar hockey innan liksom.
Nej, nej.
Och då, man kan ju inte gå och prestera som du gör på scen om man inte har gjort det. Och jag läser ju på så mycket som jag har möjlighet att läsa på, så att jag vet vad vi ska någonstans, så att inte jag bara sitter och ber dig prata.
Nej, men det är inte
om...
alla som gör det, menar jag.
Ja, men det är väl det som också skiljer. Om man kollar på de som lyckas väldigt bra och inte oavsett vad det handlar om. Om alla skulle göra det, då hade ju konkurrensen varit betydligt svårare på scen eller vad som helst. Liksom.
Ja. Men nu känner jag att nu för att sälja biljetter till de här egna produktionerna. Förr så räckte det med att vara rolig. Nu har det nästan blivit att du måste ha en nisch och ett budskap och verkligen tänka igenom affischen och ha liksom en tanke med. För, alltså, du kan inte bara gå upp och vara rolig. Liksom.
Hur blir man en bra talare då, skulle du säga? Om man ska hålla ett tal på, lägga upp någonting på ett bröllop eller stå inför klassen och dra
jag
någonting.
Jag vet, det är jättemånga som ska hålla tal på bröllop som frågar mig. Och jag är superdålig coach. Jag är ingen bröllopstalscoach. Och det tror jag man ska vara ärlig och säga. För det är en, jag blir så besviken om man får dåliga råd av folk. Men jag blir också ofta besviken på etablerade talare som sitter och pratar om hur duktiga de är på att prata. Och då känner man ibland att de har gjort kanske samma föredrag en miljon gånger och tappat och inte intresserad. De är där för att fakturera. Det tycker jag man märker. Alltså bland folk som är ute. Att de bara river av då och sätter sig i en taxi och drar. Liksom.
Det är väl det som är utmaningen med att köra länge. Att inte komma dit.
Ja,
alltså
exakt.
Att hela tiden liksom vilja köra. Att du vet på Norra Brunnen någonting att du kommer en halvtimme innan. För du har dragit det där liksom 100 gånger innan.
Ja, men Babbe sa att stand-up är upprepandets konst. Alltså, och det är, man slipar ju sina skämt i år. Alltså, vissa komiker, de slipar och slipar. När jag slipar, då menar att man tar bort alla ord som är överflödiga för att punchlinen ska funka. Liksom. Så det blir så tajt mellan skämten som möjligt och ha det som en baby. Och det märker man som komiker om man går och tittar. Om man inte är så fladdig som jag, utan någon som har haft samma ord och bara slipat och slipat. Till slut är det svintajt. Det kan man ju verkligen uppskatta som komiker. Alltså när det är fina marinerade skämt som någon har liksom haft i 4-5 år och har kört och de har blivit bättre och bättre. Sånt älskar jag också. Så för att inte bli talare, så jag stuvar om alltid. Jag vill inte göra samma. För då vet jag att jag inte blir bra. Jag gör alltid om lite i föredagen. Eller slänger in en ny bild eller någonting. Jag vill inte bli så här. Som en gammal alkad trubadur. Så har man en låtlista i plånboken. Och så bara drar man den. House of the Rising Sun, Sweet Home Alabama. Och tre till och sen är det öl. Och, nej, jag vill liksom. Så jag måste vara på tårna och rucka om lite.
Mm. Och till en helt annan fråga. Från det ena till det andra. Är du rädd för döden?
Ja, livrädd. Ja.
Har du tänkt mycket på den?
Eller så här. När jag är någon högrisktagare när det gäller olika saker. Med expeditioner och lite äventyr och sånt där. Sen kommer jag in så här, ja, men om jag har ett barn som inte klarar sig riktigt själv. Är det okej för mig att som extremt oerfaren lönnfet västerlänning försöka gå upp på Mount Everest liksom? Och där sitter jag just nu. Och svaret kommer att bli till de som har frågat att nej, men det är, även om jag sätter igång och tränar nu inför här och hit och dit. Och, ja, det är liksom inte schysst med det ansvaret jag har. Hade jag inte haft barn hade jag gjort
Mount Everest.
Ja, bra mycket värre grejer än vad jag gör nu. Ja.
Vad har du varit sugen på då?
Ja, men det är en i den här cykellängden vid Torrekordet som ska upp och som har varit på och frågat och så här. Och det hade varit svincoolt alltså. Men jag är... Och det läser man om i tidningen ibland så att det är så här... Folk som inte har på det berget att göra som har gått upp och sen blir de kvar liksom, för att de skulle aldrig gått upp från början. Och det, jag kommer, i och med att jag inte är någon alpinist liksom, eller vad det nu heter. Mm. Jag vet inte ens vad det heter. Så,
Jag ska faktiskt träffa på lördag. Ska jag klättra isvattenfallsgrej med Fredrik Sträng. Han som kört Seven Summits då, mot Everest och de andra sex bergen. 2 gånger om och även kört K2. Alltså världens farligaste berg. Han har kört det 2 gånger. Sen första gången, det är ju helt sinnessjukt, men alltså, de var 22 stycken. 11 dog. Och sen blev jag motiverad att göra det. Och han gick ner lite tidigare än de andra gjorde, för han misstänkte att det här ser inte bra ut liksom.
Okay.
Dog hälften av gänget.
Han kände det på sig.
Han kände nog att kanske inte att det var att det var rätt liksom bara. Det var för mycket fel för att det skulle bli rätt. Ja, det är speciellt det där när man utsätter sig. Där är det ju alltså upp mot, det är runt 30% som dör, som bestiger, och då ändå
proffs. Är det så mycket?
Ja, på K2.
Ja, på K2, ja, förlåt. Okay.
Mount Everest är väl så här 4-5 kanske eller sån där. Men om du skulle se tillbaka på ditt liv, vi säger att du är om 50 år eller vad som helst, du ligger på din dödsbädd.
Ja.
Sen ser du tillbaka på ditt liv. Om du skulle få liksom coacha dig själv då, och du sitter där,
ja,
du gör lite mer här, tänk på det här, tänk på det här. Vad hade du sagt till dig själv då, tror du?
Åh, jag skulle sagt nej till så mycket mera grejer, alltså, till att börja med. Jag försöker lära mig. Jag behöver egentligen inte tjäna mer pengar. Jag vill kunna ha råd att göra vad jag vill när jag är ledig. Men jag är ju gammal misslyckad ekonom. Jag är folk som sitter liksom, jobbar med finans. Det känns som de har 6 dagar ledigt om året.
Mm.
Och tjänar ju så jävla mycket pengar. Och de kan aldrig hänga med och göra något kul. Och jag fattar liksom inte, vad är poängen med att ha den här jävla Ferrarin i garaget? Och så har de aldrig tid, och jag tycker det verkar helt värdelöst. Samtidigt vill inte jag inte ha råd att åka till Alpen och åka skidor om jag vill göra det. Jag vill liksom vara där att jag har jag försöker hitta den här balansen och ha råd att göra roliga grejerna. Jag har aldrig kunnat unna mig själv, men sen när jag började cykla in pengar till den här stiftelsen, då har det blivit liksom att jag ändå kunnat motivera för min omgivning. Så här, men jag måste vara ledig i juni, för då är det, annars har vi inga pengar till ungarna till lägen och hit och dit. Och då är det liksom det ena gett det andra. Så att jag jag skulle väl säga så här, att man hinner jobba ändå, att unna sig själv och göra mer roliga grejer. Jag har jobbat bort mycket vänner. Jag, i och med att man jobbar alla helger som artist, det är inget drama. Men ja, ta ledigt någon gång. Lägg in en helg ledig på hösten. Du behöver inte jobba alla heller, så kan man liksom ha någon form av socialt liv och sådär. Mm. Pengar är inte allt.
Nej, verkligen alltså.
Så det hade nog varit
ett tips till dig själv.
Ja. Och så inte säga då att jag har varit i Rom med andra tjejer. Nej. Det hade också varit med på den här listan.
Ja.
Det har inte blivit så likt sen dess riktigt.
Nej, men ni är ihop fortfarande.
Ja,
men,
på en skör tråd. Liksom.
Men det har varit en skör tråd sen dess.
Ja, känns inte bra alls.
Du kanske skulle eventuellt slipa på en bara för att lätta upp stämningen. Allt, för att det måste ju vara att, för att hon reagerar som hon gjorde, måste vara att hon eventuellt ser att det är konkurrens eller har emot någonting. Mot de andra tjejerna du har haft där. Så du kanske skulle bjuda med alla en gång. Bara.
Det är ju jättebra idé. Och vem sa att du inte kunde bli livscoach? Vega hamburgermästare och livscoach. Alexander. Alltså du är så stark. Verkligen stark. Bra
tack,
idé.
Tack.
Jättebra idé.
Ja, den är.
Är det slutordet för idag? Eller?
Nej, vi har några grejer till.
Ja.
Men det är ändå ett bra ord.
Ja.
Som slut. Men jag tänkte dra här. Du har ju gjort jättemycket research och grejer.
Ja.
Har du några böcker att rekommendera? Någon du tyckte var lite bra eller spännande, ja, eller någonting spännande krig att läsa eller vad som helst?
Sidenvägarna. Svårläst bok, alltså krånglig. Men jätteintressant.
Sidenvägarna?
Ja.
Vad handlar den om då?
Ja, det är alltså ren historia. Det är om sidenvägarnas betydelse för världshistorien. Alltså man exporterar ju siden från Kina och så åkte det på dromedarer ända till Mesopotamien, liksom, mellan Eufrat och Tigris. Mm. Och siden var alltså, det blev en långt på var det en valuta du betalade i siden liksom. Och, ja, men hur buddhismen möter islam, möter kristna, alltså allting händer där. Så det är fräckt, en fräck bok. Ja, det är jätteintressant. Alla de här kolonialmakterna som varit inne och rotat och blåst de här människorna. Precis som man började med redan när man hittade guld i Sydamerika. Liksom. För att det handlar om att bärga hem alla rikedomar. För vi är inte så rika i Europa på naturtillgångar. Men vi är grymt giriga. Och man bara liksom väntar på. Nu börjar man ju så här. Okej, vad händer om vi... Man tänker mänskligheten i stort. Vad händer om vi fuckar upp det helt nu på den här planeten med klimatet, vilket många smarta människor verkar tro. Då har man börjat så här, hur ska vi kunna göra Mars till ett liknande klimat som jorden? Och, och då kommer samma kapplöpning börja. Tänk när man hittar resurser på Mars. Alltså det här är ett ekor, det bara slutar. Så att det är ju liksom, det är ganska tragiskt i mänskligheten egentligen. Men så vill man inte ha, man får ju hitta ljuspunkterna. Jag vet faktiskt inte vad den här föreställningen om världens historia, var den ska sluta någonstans. Men man har ju börjat fundera väldigt mycket. Jag skojade inom och jägare och samlare och sy och konsulenter. Sen upptäcker vi då, när vi har varit jägare och samlare, att vi kan bli bofast och börja odla vete. Och så tämmer vi vildstinen till tam boskap. Och då bygger vi oss det första ekorrdjuret, att någon måste vakta grisarna mot vargen. Vi måste så, sen måste vi skörda. Vi börjar skaffa ägodelar med att vi är kvar på samma. Vi skaffar en eldstad. Alltså blir vi fast i den här livsstilen med
monogami.
Ja, det också. Alltså det blir ju, ja men det blir ekorrdjuret med massa plikter och bristsjukdomar och karies och allt möjligt och förslitningsskador, istället för att springa runt på savannen och kasta spjutet och ligga runt lite. Det var ju, så att vi pajar ju för oss själva, människorna, alltså. Och det är det som är lite, ja men säg vi uppfinner mailen, åh vad jag sparar tid, jag kan vara så här, för sen börjar någon spamma och så bara åker det runt, till slut lägger vi mer tid
på mailen än vi gör på livet.
Ja. Och så bara, vi fuckar alltid upp det på något sätt. Det är lite, ja.
Nej, men jag förstår, det är ju helt så himla rätt alltså.
Ja, så jag menar ju inte som någon diss att jag inte har lyssnat på framgångspodden. För jag har inte lyssnat på någon podd. Jag har inte känt att jag haft tid med det än. Säg folk, men du kan lyssna när du cyklar. Ja, och det vet jag, det gör jättemånga när motionerar. Jag älskar det, och det är ju kanon. Men jag har känt så här, men jag vill bara stänga av. Och det tror jag, för många frågar mig, de vill att jag ska föreläsa på cykelmässor och allt det där. Men varför tror du så här uthållighetssporter växer så mycket? Ja, men jag tror att det har att göra med att vi får så jävla mycket intryck, så folk börjar gå tillbaka. Det är typ kul att få åka längdskidor i 22 mil och bara stå och staka och inte tänka och bara vara trött. Folk behöver de här ut i skogen.
Hitta tillbaka till sig själv.
Ja, men lite. Jag tror det är en motreaktion mot alla... Mm. Allt pling i... Nu försökte jag vara djup. Det kanske jag ska lägga av med. Men det, jag tror ändå på,
bra.
På det här.
Ja.
För du är lite så här, men hur pallar man sitta på en cykel 12 timmar om dagen i en månad? Ja, men resten av året så är det ju... Jag satt och tänkte på många samtal jag missar med. Det här var ju världens längsta podd. Hur länge håller du på?
Nej, men vi börjar närma oss slutet.
Ja, alltså det tar aldrig slut.
Nej. Vi har några... Vi börjar närma oss slutet. Vi hoppar in på slutet.
Ja, vi gör det. Ja. Jag är trött på det här.
Ja. Now it's time for Tre Sister Fregor. Ett tips till en 20, 30 och 40-åring.
En 20-åring?
Till dig själv som 20-åring.
Ja. Ja, det hade väl varit då faktiskt underhålla min kropp lite bättre. Jag har ju börjat träna nu, vilket är väldigt synd. Jag skulle börja träna redan då. Så... Man behöver inte träna som en idiot, men man behöver inte heller leva som jag har gjort. Och typ, jag hade så här pizza som täcke, jag låg naken och åt pizza i sängen. Alltså det, man behöver inte leva så. Så ta hand om din kropp lite mer. Ja, bygg upp bra rutiner skulle jag sagt till en 20-åring.
30-åring då?
30-åring. Ja, innan du ska göra det seriösa så ha lite kul, hade jag också sagt. Jag var så här, alla tror att jag är värsta strulputt. Jag gick ju direkt från gymnasiet till... Och så lumpen och universitetet. Och sen var man liksom klar när man var, om man är 24 eller vad man var. Det var då jag kände mig, ska jag sitta på Ernst & Young nu, 40 år, och vara ekonom? Och så fick jag flippen och ville prova stand-up liksom. Men, ja men att ge sig själv, det här är ju nog i och för sig rådet till 20-åringen jag tänker. Men ge dig själv rådet då, eller att våga försöka göra något man tror är kul. Många är så karriärs... Men jag tror liksom att det blir en bra karriär om man har roligt. Nu låter det flummet, men jag tror liksom inte man kan bli världens bästa på någonting om man inte tycker det är kul.
Om man inte har passion för det och sådär.
Nej, jag tror inte det alltså. Nej. Jag tror man kan inte bara lyssna på vad ens föräldrar säger. Man måste faktiskt någonstans tycka att det är kul.
Om vi hoppar vidare på 40-åring.
Ja, där är jag nu. Och då är det väl, vilket jag inte gjort. Jag skulle vilja rensa upp i så här vänlistor och... Våga säga nej.
Klippandel.
Ja, men lite så här. Folk som, man har ju vissa som bara vill ha grejer av. Men man ska...
Har du något namn du kan droppa?
Ja, med? Absolut.
Kalle Johansson. Nej, men... Stengatan 2.
Nej, men att man liksom... vågar fokusera på dem man vill lägga tid på istället. Mm. Och inte försöka vara... Man får liksom inse, men jag kommer inte hinna vara bästa kompis med alla och vara överallt.
Mm.
Det här lät ju sjukt deppigt. Också ska jag säga, efter att jag gjort de här äventyren, att det har ju varit jättekul alltså. Hade du frågat mig för 10 år sedan om jag skulle sätta mig på en cykel och cykla över USA, så hade jag sagt att då man behöver psykvård om man gör något sånt. Men jag är jätteglad att jag har gjort det alltså. Och vilka perspektiv man får på historia, på livet. Och USA liksom var ju... Jag har bara varit som alla andra. Man har varit i LA och Washington och New York och Florida. Men jag har aldrig sett liksom fattiga södern och se hur folk... Alltså det var ju värsta u-landet på sina ställen. Man fattar att de här orkanerna... Folk bor ju i plywoodskjul och trailerparks. Alltså det var ett USA jag aldrig sett. Så att det är... Och då fattar man lite, okej, jag fattar hur de kan rösta fram den som led. Alltså man, det är inte... Världen blir lite lättare att begripa. Så ut och res skulle jag vilja säga. Tycker jag är jättenyttigt. Men res miljövänligt, gärna med SJ.
Fantastiskt.
Och ja. Ät kyckling och mangurai pie på vägen.
Ja.
Ja.
Det är härligt. Ja. Och om man ska följa dig eller kolla på dina nästa... saker du har på G.
Ja,
hur följer man dig?
Det roligaste är ju Insta alltså. Måns Möller, fast utan prickar. Måns Möller. Det är väl det enda jag vill säga. Det andra har jag, men det är ingen idé att lägga till mig på någon annan plattform. Nej. Jag tycker inte det är kul längre. Men Insta brinner jag för. Och så tycker jag då att jag hoppas kunna komma med något smart i den här världens historia.com. Att man ska få något... Alltså man ska garva, men man ska också tänka så här... Ja, just det. Ja, men att man ska få med sig någonting som man inte visste om. Och få lite tankar framåt. Det ska inte bara vara historia, utan lite så där... Någonting... Men som sagt, nu ska jag träffa massa smarta människor runt om i Sverige. Och försöka klura ut vad jag vill säga. Så jag kan inte liksom säga så här... Du ska gå på världens historia... För att bla bla bla. Men jag tror att du kommer få en tankeställare. Det är målsättningen med föreställningen.
Det tror jag också.
Ja.
Det kommer bli magiskt.
Ja, ja, ja. Herregud.
Ja.
Det blir det fantastiskt. Men jag tyckte det var fina frågor.
Ja, men tack. Ja. Det var kul att köra med dig. Och ja. Hur känns det nu då? Var det ungefär vad du tänkte eller var det annorlunda? Eller
nej,
var
men du var, jag gillade det. Jag trodde...
Jag trodde jag var dum i huvudet typ.
Nej! Men men det är väl också ett tecken på att man blir äldre, att man går in och ser alla andra som ett hot, att det ska bli jobbigt och... Ja, men jag tänkte att du skulle...
Prata pengar typ och så, eller?
Ja, exakt.
För att det heter framgångspodden. Ja, så här. Ja, precis. Hur mycket tar det på gig och hur mycket fakturerar?
Ja, exakt. Och sen...
Men jag får tacka dig så supermycket. Ja! Att du gästade. Det var svinkul.
Jättekul. Bra... Bra, men du, man vill ju ha lite, vilka kommer framåt? Vad är du på gång i framgångskoden? Varför ska man fortsätta lyssna?
Ja, liksom? Bra frågor. Det är många på G.
Ja.
Många på G.
Ja, du är ingen klar. För så säger alla, det kommer bli otroligt. Då säger man så här, men kom igen nu då.
Fan, det är väl så du har sagt om din föreställning i höst.
Ja, det är sant.
Det kommer bli så bra. Men jag håller på med att kanske fixa till det här nu. Jag ska bara softa 2-3 månader till. Så tar jag tag i juli, augusti.
Nej, men jag är ute och testar material nu. Så att det är inte, ja. Jag sitter inte och softar. Utan det finns ett blueprint. Och jag kommer fram till grekerna.
Ja.
Men jag tänkte liksom, har du inget
namn? Nej, men jag har jättemånga. Jag
du sa inte... ju han du skulle klättra med. Ja, eller han är inte med,
men jag vet
kanske.
Inte vilka bara som är sända nu när vi drar det här, men några som jag bland annat har med.
Ja.
Det är allt ifrån Hanna Widell, Gunhild Stordalen, kommer faktiskt plocka med Alexander Bard en gång till.
Ja.
Han har varit med en gång, så kommer vi ta med en gång till.
Fast han är ju intressant. Du säger faktiskt, det är ju inget konstigt. Han är ju så aktuell med liksom.
Han är extremt aktuell. Därför
och
så...
han är också. Alltså nu har vi pratat om Twitter och elakheter och på nätet och sånt. Men han vågar ju ta allt det här. Jag håller inte med om allt han skriver, men jag tror det är viktigt när folk vågar gå emot. För det är så lätt att bli. Jag skulle kunna ha dubbelt så mycket följare om jag bara skrev vad folk ville se hela tiden och ligga helt politiskt. Men det är ju, då skulle du inte sitta här och prata om att jag vägrar åka tåg. Det kommer en massa folk som tycker det är jättedumt liksom och så. Men så jag tycker att han har liksom det så tycker jag det är intressant när andra då så kallade kändisar ska starta liksom uppror mot att han ska bli av med jobbet på sina tv-program.
Ja, jag såg det mot TV4 så här, 20 000 signerat att han ska förlora sitt jobb eller så.
Ja, och då blir det så här, men nu börjar det bli så här fascist när folk ska få någon som inte tycker som en själv att bli av med sitt jobb och så där och men jag, det jag menar är ju bara att ja, folk som vågar stå ut i sin åsikt, det tycker jag är intressant. Jag tycker det behövs.
Svinbra.
Sen behöver man inte stå bakom de åsikterna själv. Men jag tycker det är lite ändå nyttigt att folk vågar. För det har blivit sån grupp... vad säger man? Ja, men liksom, grupphets. Ja, men liksom att man... Det är så lätt att kräva folks huvud på en spik som inte tycker som man ska tycka för tillfället. Det tycker jag är viktigt. Bra, bra gäst.
Tack.
Intressant, ja.
Det finns...
det kanske blir min premiärlyssning av podd.
Verkligen.
Ja.
Men du, stort tack.
Ja, tack så då.
Super, super lycka till.
Ja, detsamma.
Med allt du har.
Ja. Ciao. Tjena. Framgangspodden with Alexander Polaris.